Fortsättning på predikan över Romarbrevets 8 kapitel, verserna 1 till och med 17. Men det är inte slut på välsignelsen. Paulus fortsätter i vers 11. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Friheten från döden genom Kristus innebär såväl andligt som kroppsligt liv i all evighet. Han som väckte sin son på påskdagens morgon ska göra detsamma med oss på uppståndelsens saliga morgon. Vi har alltså skyldigheter, skriver Paulus i vers 12. Han vill att vi utifrån det föregående ska dra vissa slutsatser. Den helige ande har befriat oss från döden och gett oss andligt och kroppsligt liv. Det vi fått som gåva, vilket slags liv ska det vara? Svaret är självklart. Det liv vi fått av Guds ande ska inte levas efter köttet, utan i nära relation till den ande som gav oss det. Paulus förklarade i vers 7, i kapitel 7, menade jag, kapitel 7, att han själv ofta misslyckas i kampen med att hålla köttet tillbaka. Här säger han att den som lever efter köttet kommer att dö, underförstått i dödens alla bemärkelser, fysiskt, andligt och evigt. Hur ska man förstå detta? Låt oss genast säga att det kristna livet är en strid. Paulus nya människa, hans pånyttfödda jag, kämpar för sitt liv mot synden. Man kan verkligen inte säga att han lever efter köttet. Hans egentliga jag älskar Gud och vill göra Guds vilja. Det är Guds ande som driver honom, som han skriver i vers 14. Den som däremot syndar i den meningen att han lever efter köttet och drivs av synden kommer att skörda död. En sån människa låter synden regera och lever efter köttet. Hon har återvänt till den död som Guds ande hade befriat henne från. Det är ett avsägande av tron. Ett fall från nåden, en förlust av den rättfärdighet Kristus vunnit åt den. Petrus skriver om sådana människor i sitt andra brev, kapitel 2, vers 21 och 22. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket. En hund vänder om till sina spyor och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. Paulus skriver i vers 13 att vi ska döda kroppens gärningar, det vill säga köttets onda gärningar. Men hur ska detta dödande gå till? Är det något vi ska göra med egna krafter? Nej, Paulus skriver att det sker genom anden och ger oss sen den evangeliska drivkraften och den rätta anledningen att döda kroppens gärningar. Till sist nu, frihet från slaveri. De flesta i församlingen i Rom var hedna kristna. Paulus påminner dem nu om den hemska tid då de hade dyrkat avgudar. Då försökte de vinna de krävande gudarnas gunst genom rätt sorts offer och goda gärningar. När de misslyckades med detta fruktade de gudarnas vrede. Men nu, sedan de blivit kristna, hade de inte längre kvar slaveriets ande som gjorde att de levde i fruktan, utan de har fått barnaskapets ande, som nog förresten borde skrivas med litet a, eftersom det syftar på människans ande. Paulus försäkrar dem i vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Genom den helige andes verk i sina hjärtan har de nu lärt känna en nådig Gud som gjort allt för dem och som skänkt dem allt som gåva genom Kristus. Den höga ställning som de fått som Guds barn motiverar dem att döda köttets gärningar, att inte leva som om de vore djävulens barn. Nu har de inte längre en slavs hjärta och ande, utan en sons. Ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi Abba, far, skriver Paulus i vers 15. Abba, det är det arameiska ordet för fader. Det är barnets förtroliga tilltal till sin pappa. Ordet är onomatopoetiskt, ljudhärmande. Vi hör ljudlikheten mellan pappa och Abba. Det är väl i de flesta fall det första ord som spädbarn lär sig, med undantag av mamma. Innan de ens kan tala kan de jollra Abba, pappa. Barn tvekar inte om det är lägligt eller rätt tid att fråga sina föräldrar om något, utan de kommer i tid och otid med sitt Abba, pappa. Så förtroligt och rättframt lär den helige ande oss att tala med vår himmelske fader. Luther skriver i Lilla katekesens förklaring till Herrens bön om tilltalet Fader vår som är i himmelen. Vad är det? Gud vill härigenom med mildhet uppmuntra oss att vi skola tro att han är vår rätte fader och vi hans rätta barn, på det vi skola bedja honom frimodigt och med tillförsikt så som goda barn sin käre fader. Men hur ska då den troende veta eller förstå att han kan göra detta? Paulus svarar i vers 16. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Denna tilltro och förtröstan är möjlig tack vare nådens medel, ordet och sakramenten, där den helige ande i våra hjärtan, i vår ande, verkar övertygelsen att vi är Guds barn. Jag vill här citera vad Johannes skriver i första Johannesbrevet 4:13. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin ande. Om vi är Guds barn är Jesus, Guds son, vår broder, eftersom vi har samma fader. Därigenom får vi del av de välsignelser som fadern har gett sin son. Paulus framhåller detta då han skriver i vers 17. Och är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Allt det som den uppståndne, triumferande, himlafarne Kristus mottagit från sin fader tillhör även oss. Redan nu äger vi detta genom tron. Men en gång i framtiden, i himlen, ska det bli fullt uppenbart. Efter svårigheterna och vedermödorna här på jorden ska vi för evigt fullt ut uppleva den himmelska världens alla välsignelser. Då får vi med våra egna ögon se det stora arv vi redan nu äger genom tron. Därför skriver Paulus att lika visst som vi lider med honom, med Kristus alltså, ska vi också bli förhärligade med honom. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.